hur många datorer har du där hemma? En, två, tre kanske?
En,
ja, och så en rackans massa på jobbet. Det är kanske vad de flesta har. Men nu ska vi prata med en man som har ganska många fler, när man har bestämt 120 datorer hemma. Björn Lindqvist bor utanför Onslunda och har ett väldigt stort elektronikintresse. Det har väl vår reporter Johan också, kan jag tänka mig, som har åkt för att hälsa på honom.
Ja, om inte annat så kommer jag få nu, kan jag säga. För nu är vi inne i själva datahallen där vi tittar utöver, jag vet inte, de mängder med datorer vi har. Hur många har du, Björn?
Ja, det är 120-125 något sånt där, varav merparten faktiskt fungerar. Det har varit nästan ett krav för att hamna här.
Men sen har annars hade det kanske blivit rätt mycket mer.
Ja, jag tror att då hade nog blivit bonushuset också. Det säger hustrun absolut nej till.
Ja, det, men du, jag måste bara fråga. Är livet enklare när man istället för vanligt språk pratar ettor och nollor?
Ja, du menar om datorerna har hjälpt till i vår dagliga tillvaro, eller?
Ja, eller är det skönare att leva med bara ettor och
nollor? du pratar om datorerna nu då, va?
Ja, okej. Vi tar datorerna.
Ja, det är klart att det är det så kallade binära talsystemet, och det är kanske inte så vanligt. Men det, ja, alltså ungdomarna idag, de tänker inte på att det är nollor och ettor och så. Utan det, jag menar, normalt räknar vi med det decimala systemet, och det gör vi fortfarande när vi går och handlar våra prylar och sånt. Om man inte har med maskinerna, räknar inte så.
Nej. Men du, jag tänkte, när drog det här intresset igång?
Ja, det var faktiskt, vi får gå tillbaka till 64, ungefär 63. Då jag hade gjort lumpen, och så var det en goen som var nybliven civilingenjör, och han hade fått jobb på Saab i Linköping. Och ja, när vi skulle skiljas dem, alltså, jag hade studerat i Lund, och så ska du inte hänga med mig till Saab och kolla? Så, och han skulle jobba med datamaskiner, som hette då. Jag gjorde det. Och jag vet, på den tiden man fick ju jobb. Det var bara att välja vaka.
Ja, men det var så. Man hör alltid de här gamla hylande om. Nej, men jag ville jobba med sport, så jag gick upp till redaktören. Han sa, ta ett skrivbord där. Det var så även inom ingenjörsvärlden.
Ja, det var det absolut. Och det var bara pang på det. Och sen så fick man då gå programmeringskurs. Och det var ju roligt då. För det var ju hålkort, sådana här 80-kolumners hålkort. Man satt vid sina stansmaskiner. Och sen så provade man att köra i maskinen. Och hopp, så det bara så får vi börja om igen.
Ja, för apropå hålkort, så har vi en sån bakom oss här. Vad är det vi har? Jag står där.
Det är alltså en IBM 129 som heter. Och den är från 70. Och där satte man sig ner och stansade sina 80-kolumners hålkort. Och det var ju en gammal farbror som heter Hollerit som kom på det här med hålkort. Och där kan vi gå ända, det är ganska intressant tycker jag. Man kan gå ända tillbaka till 1800-talet. För då hade man den här, i princip den här typen som man styrde sina vävstolar med. Och det var, men det var ju mekanik alltihopa. Sen så har det då successivt gått vidare till.
Var det hålen som sen blev ettor och nollor?
Ja. Precis, det var det. Och där finns ju en väldigt massa kombinationer. Så att man satt vid i princip ett vanligt skrivmaskinstangentbord. Och så lät det som man tryckte fram ett kort. Och så hoppade det till lite. Och så det var mycket mekanik. Ja.
Vi måste också hoppa en sväng till höger där. För under Björn Lindqvists namnskylt, för den står här prydligt, så har vi en riktig mackaffär.
Ja, det är en av de sista i sin ett. Och tänker inte jag på Björn, utan jag tänker på den här maskinen som står här. Det är en Data General minidator.
Och minidator betyder alltså att den är ungefär 1,50 hög. Ja. Och djup är den ungefär 1 meter, och den ser ut att väga några kilo.
Ja, det gör den faktiskt. Och sen har den då i de här som man har sett för, alltså magnetbandsrullarna på frontsidan. Och sen är den kopplad till terminaler. Och det var ju då skillnaden mellan PC som kom sen. Va? Det var ju en komplett arbetsplats. Men det är inte det här, utan de här terminalerna måste leva genom den här burken. Och den kostade alltså på sin tid 500 000.
Vilket år snackar vi?
Ja, vi pratar om den. Jag ska säga den här var i bruk in på 80-talet någon gång. Och Jag läser innantill här, för jag kommer inte riktigt ihåg. Men den här Data General som tillverkade dem upphörde 1988. Men den här typen av maskin alltså finns fortfarande i drift. Alltså. Det är helt sanslöst. Märkligt, va?
Ja, för jag kan säga för de som är lite nördiga och kan sån här, så hade den här 32 tusen... nej, 32K. Ja, men 32 000 byte. Och dagens datorer är en normal dator. Man går ut kanske av 2 miljoner byte.
Ja, precis. Vi pratar om gigabytes nu. Men ja. Jag menar, har du en ungarna tycker ju om deras speldator inte har man 3-4 gigabyte i det interna minnet, så säger man, det är nog långsamt.
Ja, nej, då går det inte att köra de spelen man vill ha. Men du, vi kommer tillbaka om en liten stund härifrån alla datorer. Då ska vi röra oss vidare fram i historien, tyckte jag.
My space is not your space. Some kind of heaven heter de som framför den IP4 Kristianstad. Och vi är på plats bland en rackans massa datorer, får man väl ändå säga, i Onslunda, precis utanför hemma hos Björn Lindqvist. Är det lika många skärmar, Johan, som där är liksom datorer?
Ja, det borde väl vara, tycker man. Nej, det är nog lite fler datorer än skärmar. Så är det. Men jag tycker vi ska hoppa fram nu i historien lite till... För när den första PC:n kom, som var normal, så att säga, i storlek, så var det en revolution i sig. Men det som riktiga folkliga uppsvinget måste ju nästan vara när speldatorerna kom. Vi har Commodore och Atari bland annat, och Amiga, vilket väl Commodore också som gjorde, har jag för mig. Vilken är din favoritspeldator?
Du, jag får nog säga att det går bak till Commodore 64. För det var där som man fick sina första lärospår när det gäller lite mer avancerade maskiner vi pratade om tidigare. Det var ju stora maskiner, och när Commodore 64 och spelmaskinerna kom, så la de ju liksom grunden till PC:n sen, som introducerades som början på 80-talet, kan man säga. Och det var ju IBM då som började med det. Och sen blev det ju, som många vet, att praktiskt alla känner till nu, att det är med två olika linjer, Apple och IBM, eller motsvarande. Och sen hade vi faktiskt i Sverige, det ska vi inte glömma, vi hade ju en ganska intressant datortillverkning här. Vi har ABC 80, ABC 800, och sen hade Saab tillverkade, säkert kommer många av lyssnarna ihåg, som har den rätta åldern, så att säga, D21, D22, D23. Och de såldes utomlands, och det var himla bra maskiner. Och vi använde dem, Saab i Linköping då, för att kalkylera flygplan och sånt där. Mm. Men sen spelmaskinerna idag, det har ju gått ihop lite. Så att när man tittar på en vanlig PC idag, så om man är spelare, så vill man ju ha högklassig grafik. Man vill ha en snabb processor som klarar det här. Och annars så kan man inte säga att man har några uttryckliga speldatorer. De här kommer då, de var ju bara för spel.
Ja, men precis. Ja, det var det. Det håller jag med om. Jag hade själv en sån när jag växte upp. Men du, jag måste... tiden börjar rinna iväg lite från, så jag måste fråga en sak. Samlar du på något mer?
Ja, alltså jag var ju inne då på när jag fick tag i alla de här datorerna. Ska jag börja samla på mobiltelefoner? Nej, jag gav upp. Alltså det kommer ju 10 stycken i månaden nya, va? Men däremot, jag har några klassiska. Jag har alltså Ericssons första nästan, och sen så lite kameror och bandspelare och sånt. Men annars är det ju datorerna som har och är mitt intresse.
Det finns mycket mer att snacka om. Lokala nyheter kommer att sammanfattas om en liten stund. Efter det är vi tillbaks.
I'm your baby tonight. Whitney Houston sjunger den i P4 Kristianstad. Ja, vi besöker alltså mannen som har över 120 datorer där hemma, Björn Lindqvist. Jag har fortfarande inte riktigt förstått vad han ska ha dem till. Förstår du det, Johanna?
Inte riktigt. Men är det inte mest för liksom den nostalgiska känslan?
Är det det, Johan?
Ja, men det måste det väl vara. Jag slänger ut frågan. Varför samlar du på datorer?
Jo, det blev så, och det är inte så himla länge sedan som jag faktiskt började samla på datorer. Jag tröttnade på att se hur man slängde ut de gamla, allting försvann. Och ingen tänkte på arvet. Och det var väl egentligen när jag var på polisen som jag började med det. Och vi började satsa på att ta ett exemplar till museet, så att säga. Och nu finns det ett polismuseum som innehåller en massa andra grejer, men också en som redovisar polisens datatekniska utveckling. Och sen ja, så tänkte jag, ja, men det vore ju rätt kul kanske om man så småningom blir pensionär, och då kan man gå där och skrota med sina gamla maskiner och vara nostalgisk. Så på den vägen är det. Och sen har det ju då visat sig att på loppis och sånt, alltså det finns ju massor med godis för en sån här nörd.
Kan du gå på en loppis utan att komma hem med ett par datorer?
Ja, hustrun har förbjudit mig då, så då smyger jag hem det försiktigt och sätter den på logen någonstans.
Du får dem en vakt när du går på loppis.
Förlåt?
Du får dem en vakt när du går på loppis.
Ja. Ja, så är det faktiskt. Men sen har det också människor har börjat förstå att det här är kanske synd och bara slänga på allting. Och, ja, och jag hoppas ju då och tror att man ska få upp känslan för det här arvet. Och jag menar, vi har ju, alltså, om man går tillbaka och tittar på hur länge det här har funnits, så är det ju, ja, i samband med andra världskriget, och då kom man ju igång lite grann. Och sen så kom transistorn, och då blev det en helt annan fart på det. Och sen kom de här CPU-erna som, där man lyckas få in en fruktansvärd massa transistorer på små, små ytor. Och ja, jag är fullständigt övertygad om det. Vi har inte sett någonting, eller? Vi tycker det här är så fantastiskt. Åh, alla den här. Men ungarna idag, de tar ju allting som fullständigt naturligt. Och om 10-15 år, alltså, det är bara vår fantasi som sätter gränserna. Och i och för sig vad tekniken kan prestera. Nanotekniken till exempel. Var kommer vi hamna någonstans? Jag har varit med om en resa som jag är glad för att jag fått vara med, göra. Och
men du har ju jobbat med datorer och varit väldigt ajour under din när du jobbade, så att säga, bland annat på polisen och Saab. Är du lika kunskapsmässigt ajour med datorerna idag?
Ja, man kan säga det, att det är ju mitt dilemma idag. Jag märker ju det när jag pratar med ungdomarna, och de pratar om Facebook och Twitter och allt vad det är för någonting. Och jag går omedelbart ut och googlar det och försöker komma ikapp. Men jag har väl mer eller mindre gett upp, och det är de som ska ta över. Men jag försöker hänga med.
Ja.
Men det tar tid.
Och det, jag ska också säga att vi har förflyttat oss lite här inne i PC-ium, eller PC-ium, jag vet inte, PC-ium säger vi, för att det är en liten lek med både PC och museum. Vi har förflyttat oss till andra sidan. Det finns nämligen två stycken huvudgångar här inne, och på den här sidan ser jag bland annat en liten räknemaskin. Om du någon gång hör någon säga jag ska gå och titta på bruket, så betyder det att de ska gå och titta på Åtvidaberg, spela fotboll. Och det är just en Facit-maskin. Facit var ju då själva bruket i Åtvidaberg. Men eftersom de gjorde räknemaskiner, så kom ju framtiden ikapp dem också. Men det som framförallt dominerar den här delen av utställningen är att vi står vid en massa mackar här. Det här är macksidan.
Ja.
Och det gillar du.
Ja, det gör jag. Men samtidigt är det så att macken var ju, när den kom, ja, den hade ett så kallat gränssnitt mot människan som var mycket, mycket bättre än vad PC:erna. Och det har de ju fortfarande. Jag tycker de är oslagbara det. Men de är för dyra. Om man ser det ur skattebetalarens synvinkel, och man skulle ansvara kanske för uppköp av tusentals sådana här arbetsplatser och persondatorer. Så informationssidan på stora företag, och det gör de fortfarande, att få mackar eller skaffa mackar. Men annars för dagligt bruk i övrigt, administration och sånt, så var det ju PC som gällde, för de var så pass mycket billigare. De var väldigt mycket billigare, och så är det ju fortfarande idag.
Ja, det märker man på dagspressen. Där används nästan bara Mac. Eller det börjar gå över mer till PC kanske. Men så.
Ja, så är det. Och tittar man till exempel på musiker, då man använder ju bara Macar nästan. Och det är så vissa områden har ju Apple definitivt nischat in. Och så. Men jag tycker det är en fantastisk maskin. Och den kom redan 70, slutet på 70-talet, Lisa. Och det är ju också intressant att kolla när de här två fraktionerna, om man uttrycker det så, dök upp. För det var ju 75, jag tror det var 75 som Microsoft bildades, och 77 så bildade Steve Jobs, som är förmodligen är bekant, och Wozniak Apple.
Varför köpte man inte aktier i de två då?
Du, ja, men när man har mandatorer så, då kan de inte hjälpa en att spå framåt då.
Ja, precis. Men vad är din senaste dator, när införskaffade du den?
Ja, den barnbarnen säger, nu får du faktiskt köpa en ny dator. Men den köpte jag nog för 3 år sedan och sånt. Men de tycker det är stenåldern. Sen den ska ut på museet. Jag var en hoppig på det.
Men du, det här var en fantastisk rundtur, måste jag säga. Vilka minnen det väcker. För många av dem är långt ifrån alla, men många av de bruksdatorerna har man någon gång sprungit förbi och kanske använt det då och då också. Så att det här värmde på något sätt i det här teknikhjärtat som man också har, som är lite mindre, som sitter bredvid det vanliga hjärtat.
Det är bra att höra Johan Pettersson på plats utanför Onslund alltså, bland alla datorerna. Vi väntar oss sköna bilder också så småningom, Johan, på hur det inte ser ut där.
Det kommer.
Ja, det är perfekt.
Trevligt.
Och du kan titta på dem via din dator eller mobiltelefon som man kan idag. Sverigesradio.se/Kristianstad. Strax säger vi god morgon till Per-Erik Tell som tar upp.